Hej och välkomna! Det här är det andra avsnittet av Konstpodden. Och den här gången så ska vi prata om konst och hur det behandlas i tv, tidningar och i radio. Och jag heter Denise.
Och jag heter Sofia. Och vi har suttit och kollat mycket på tv den här veckan helt enkelt. För att ge er en liten inblick i dels vad vi tänker och dels hur konst
behandlas.
Ja, och presenteras i vilket sammanhang och varför och med vilken insyn liksom.
Ja, och vad det presentationen gör för uppfattningen av konst.
Ja, får vi en riktig uppfattning om konst eller får vi en förvrängd bild eller en förenklad?
Ja, men innan vi börjar prata om det så ska vi väl säga tack, tack, tack till alla som har tyckt om oss på Facebook.
Skrivit i bloggen och gett oss kommentarer.
Ja, sagt snälla saker.
Vi har ju tagit det väldigt personligt nästan.
Ja, och det känns som vi har gjort någonting rätt i alla fall med den här podden.
Och att vi gör någonting som kanske folk bryr sig om.
Ja.
Och det är ju väldigt roligt. Så tack så hemskt mycket för det. Och då kan vi börja dagens program. Fråga dig Dennis, vad har varit din stora konstupplevelse den här veckan?
Den här veckan har jag varit helt drunknad i en uppsats. Så min roligaste konstupplevelse var en föreläsning som jag gick på i fredags. Där en konstvetare som heter Kate Flint pratade om blixt i gammal dokumentärfotografi. Och hur det bokstavligen lös upp i mörkret och hur, det hade inte jag tänkt på innan, hur det också typ låter och luktar och allt sådant. Så det var nog min roligaste konstupplevelse den här veckan.
Ja, och min bästa konstupplevelse den här veckan har ju också med min skola att göra. För jag skriver min uppsats nu om internetbaserad konst och grottar ner mig i en utställning från 98 på Institute of Contemporary Art här i London. Och fick tag i en av de första netart-konstnärerna från tidigt 90-tal. Som hette Vukovic. Så jag fick tag på honom över mejlen. Och han har gått med på att göra en intervju för min research. Och han verkar så himla trevlig. Så jag blev helt besatt av hans gamla verk. Så att hela den här veckan har jag bara googlat honom i stort sett. Så det har varit min bästa konstupplevelse. Helt klart den här veckan.
Ja, annars har jag mest hängt på internet. För att undersöka det här som vi ska prata om den här veckan.
Det är det jag tycker är så bra med min research. Så att jag får ju hänga hur mycket som helst på internet. Så att jag får ju bara hänga där för skojs skull. Samtidigt som jag gör research. Men som sagt så ska vi komma in på ämnet idag.
Ja, och idag ska vi prata om konst i tv, radio, tidningar.
Ja, jag kommer ju inte låta så snäll idag. För jag har ju insett nu när jag sitter och kollat på det här att jag har varit ganska anti i hela min tankesätt och sådär. Men vi får se vad diskussionen leder liksom.
Ja.
Så nu när du har satt dig in i det här, Denise, vad har du insett att du inte har förstått?
Jo, jag började ju kolla på nyhetsrapporteringen mer. Jag har kollat på kulturnyheterna, jag lyssnade på kulturradion, kollat på kultursidorna i dagstidningar.
Och hur har det sett ut där då?
Det handlar, surprise surprise, om pengar. För att det har ju varit de här ganska stora konstauktionerna i USA nu. Så det har ju slått rekord på rekord på rekord.
Francis Bacon, Jeff Koons, allt möjligt va?
Ja, de har sålt den dyraste Andy Warhol-målningen hittills också. Och tydligen så var det av allmän intresse att veta. Och det som jag kanske inte riktigt förstår är hur, eller varför det måste handla om pengar för att få skrivas om. Men jag tänker att det kanske liksom, att pengar är en, inte en, kanske en kontext, men en skala som alla förstår och alla kan förhålla sig till.
Alltså jag vet så här att 10 kronor är så här mycket.
Ja.
En miljon är så här mycket. Ja.
Och sälja någonting för nästan en miljard, det är jävligt mycket pengar. Medan det samtidigt pratar så mycket om att det måste vara så himla samhällsnyttigt på ett sätt. Att det är liksom, hur kan det vara värt så mycket pengar och konstnärer som får stipendium måste liksom göra gott för det, eller liksom, det
är för... Ja, för artefakten som sådan, som det oftast är gjort av, är ju inte värt 1 miljard.
Nej. Men det är det som blir så. Vi ska ju prata lite mer om konstmarknaden i ett annat avsnitt. För där är ju hela den spektrat förstår jag ju inte alls. Men att för att rapportera som, så måste det liksom antingen vara en skandal, eller så måste det handla om pengar och värde. Eller så har de hittat någonting nytt.
Ja, och ofta när det är skandaler så är det ju, sätter ju konsten i en helt annan kontext än sin konstnärliga kontext. Till exempel med Anna Odell, hennes verk och känd kvinna måste helt plötsligt sätta sig i någon sån samhällsnyttig kontext istället för sin konst.
Men då handlade det ju fortfarande om pengar. Att hur kunde hon göra så här mot samhället och våra pengar?
Ja, och när vi pratar om konst och pengar och att vara kommersiellt, så har jag ju kollat på Work of Art, som är det här programmet som är lite som Project Runway. Där,
lite som toppmodell.
Ja, där så här 14 konstnärer ska komma in i under en viss tid och skapa verk under olika teman. Jag vet inte, har du sett det?
Jag har sett några avsnitt, det gick väl på SVT förut.
Ja, precis. Och jag har suttit och kollat på det och jag tycker att det har väldigt mycket med konst och konst och pengar att göra. Men också hur konst får representeras i tv. Att det måste bli någon sån här docusåpa-modell. För jag tycker man ser det så himla mycket när man börjar kolla på karaktärerna. Liksom. Det finns ett geek, the pretty girl, det finns the hipster, det finns the amateur. Det blir så himla så här. Det blir ett format som blir att göra konsten lättillgänglig.
Ja. Och väldigt målinriktad hela tiden.
Ja, precis. Att man tävlar mot någonting. Och den här tävlingsformen, visst, man kan ju gå tillbaka till det, till traditionen från så här Ludvig den 14 på 1660-talet.
Eller akademier.
Ja, som gav så här stipendier till konstnärer när de gjorde olika verk för beställning. Men den här beställningskonsten är ju något väldigt traditionellt och bakåtsträvande, liksom.
Ja, det har ju inte så himla mycket att göra med modernismens avantgarde-tänk.
Nej, och sen så när jag satt och tittade på det också så blir det så konstigt, för att den som vinner det här får då en solo show på Brooklyn Museum. Och redan där förstår man ju på något vis att det kommer inte vara någon så här kontroversiell performance eller politisk videokonst som kommer vinna den här tävlingen. Utan det kommer ju vara en konst som passar på väggar och som kommer kunna fungera i en museikontext där någon har vunnit någonting. Och också att domarna och deras handledare kommer från en konstmarknad och en väldigt så här vit kub tradition. Men det nämns aldrig egentligen. Och jag tycker att det blir problematiskt, för att då blir konsten så himla kommersiell i den här. Och vad som jag tycker blir ännu mer problematiskt är att konstnärerna själva inte ifrågasätter det här formatet överhuvudtaget i sin konst. Utan de nöjer sig med att få i uppdraget att gör ett porträtt, så gör jag det för att det är det som jag är beställd att göra.
Ja, jag hade, för jag har kollat på några avsnitt, och man kan ju tycka att det blir lite så här, kan man tävla i konst? Precis som, på samma sätt som man frågar, man kan tävla i musik så fort Melodifestivalen drar igång, eller om man kan tävla i skönhet i toppmodell för den sakens skull. Men jag hade några kompisar som använde det, Work of Art, det målinriktade, eller det uppdragsgivandet, till att göra en egen grej. Så de försökte göra samma uppdrag varje vecka. Så ur ett kreativitet föder kreativitet, och ibland har man lite brist på idéer, så kan det ju vara lite roligt att göra själv.
Jo, absolut. Det kan säkert vara jättebra, men det nämns ju aldrig i programmet, utan det här är på något vis, det presenteras som att konstnärer brukar jobba på det här viset, vilket är en väldigt felaktig bild om den här formatet ska visas för någon form av allmänhet utan konstbakgrund, så blir det ju en väldigt skev bild av konstnärens egna arbete, liksom.
Ja, det tänkte jag på. Jag kollade på det nya SVT-programmet, Alla fotografer, tror jag det hette, med Johan Reborg och Henrik Schiffert, som i första avsnittet handlade det om självporträtt, och de skulle utmana sig själva för att bli bättre. Och också där var det så fruktansvärt målinriktat. Och jag måste säga, jag var ganska besviken, för det var ganska tråkigt.
På vilket sätt presenterade de fotografi? För jag vet att det är ditt ämne.
Det var ju väldigt ytligt. Men det var mest de två som stod och lite berömde varandra för hur de tog bilder på sig själva. Och sen så fick de ju uppdrag av varandra. De skulle ta ett självporträtt.
Mycket uppdrag helt enkelt.
Det var uppdrag och så fick de gå till två stycken olika fotografer. Emma Arvida Byström och Julia Peirone. Och de skulle vara som någon slags liten coach, någon liten hjälp för dem att komma fram till det här självporträttet. Men ärligt talat så tyckte jag inte riktigt att de fick så mycket uppmärksamhet. Eller de, vad var de där för? De var där för att typ heja på Johan Rheborg som skuttade omkring på en parkering och tog självporträtt eller porträtt i reflektionen av bilrutor.
Var det någon form av teoretisk bakgrund i det här programmet överhuvudtaget där man teoretiserar fotografi alls?
Ja, det gavs en liten historisk bakgrund till självporträtt där experten, journalisten Sanna Samuelsson fick redogöra för detta. Det tog ungefär 3 minuter klockade det på och då var det ändå Henrik Schifferts röst som hördes mest.
För jag tycker ju också att det är problemet med till exempel work of art också, att man aldrig sätter någonting i teori utan det är bara så här, man ska tävla och skapa och göra någonting liksom.
Ja, och det är så himla snuttigt. Och det som var finast och roligast med den här alla är fotografer, det var egentligen de där mellanklippsfilmerna där de hade klippt ihop olika människor som tog självporträtt eller så. Det var visuellt ganska vackert, men det får aldrig vara djupt.
Hur blev deras porträtt sen då? Jag har inte sett det här programmet hemligen.
Jag tror de båda två gav varandra godkänt att de hade liksom lyckats att ta någon slags bättre, mer sann bild av sig själva. Men huruvida det var bra fotografier eller inte får jag nog överlämna till någon annan. Jag kanske inte tyckte det. Vad har du tittat på mer?
Alltså jag gick ju tillbaka lite och kollade på den här konstkuppen som också gick på SVT. Den går inte längre, men den gick tidigare. Och i samband med att jag tittade lite bakåt på det så lyssnade jag på Kulturradion som pratade just om konstkuppen och hur det visas i TV.
Ja, men vad var konstkuppen? Den missade jag.
Konstkuppen är ett program där 6 svenska konstnärer ska åka till en stad och göra ett konstverk som gör avtryck, vad det nu betyder.
Mm-hmm.
Och det ska vara lite provokativt och lite utmanande. Och det är väl här jag börjar bli lite fundersam liksom. För precis som de säger i Kulturradion så är det något problem när man sätter konst i ett format. För då blir helt plötsligt så här, det blir omöjligt för tittarna att sätta konsten i förhållande till konsten. Istället blir det konsten i förhållande till formatet. Och varje konstnärs uttryck måste så här pressas ner i det här givna formatet. Som kanske inte är problemet i sig, men det sker på något vis på så här formatets villkor. Och därmed så tappar konsten sitt konstnärliga värde, vilket jag kan tycka är problematiskt.
Men vad är formatet?
Formatet här är ju också någon så här uppdragsgivningsformat. Att så här, på beställning så ska du skapa ett provokativt konstverk för en specifik stad. Det blir återigen ett så här uppdrag som ges, inte i samma tävlingsform, men det är lite som Johan Reborgs och Henrik Schiffers fotografiprogram, att så här, du ska göra detta denna veckan.
Mm.
Vilket jag tycker är problematiskt, som det är en väldigt förenklad bild av ett konstnärsarbete. Jag vet ingen konstnär som jobbar på det viset.
Men kan det finnas någon demokratiseringsaspekt av att visa konst på det här sättet, tror du?
Alltså jag satt ju och tänkte på det här och de lanserade ju den här konstkuppen som ett sätt att visa konst för en icke-given kulturkonsument. Och det är klart att demokratisering av konsten är bra. Konst ska ju vara för alla. Och jag kommer ihåg när jag var liten och vi fick gå på teater med skolan. Teater som kanske i sig var svårtillgänglig men blev tillgänglig för oss. Och vi fick den här finkulturen som en referensram för senare kulturyttringar som vi tittade på. Och det tycker jag är en bra form av demokratisering. När man tillgängliggörs någonting som annars kan kännas svårtillgängligt. Men jag är inte säker på att det är det som sådana här program gör eller är. Utan de snarare ger en förenklad bild av konsten. Och jag tänker att det kommer bli problematiskt sen när man ska se på vad konst har för funktion i vårt samhälle. Om man bara har fått möjlighet att se det som inte skaver, det som är lättillgängligt. Vad kommer då konsten få för funktion sedan om det är det man sätter det i referens till? Jag vet inte hur du tänker om det här med demokratisering. Och programmen vi har tittat på.
Jag tror att de säger mer om våran samtid än vad de säger om konsten och hur konstprocessen
är. Hur tänker du då?
Att det handlar om pengar, det handlar om att vara målinriktad, det handlar om att liksom uppfylla krav och uppdrag. Och som så mycket annat på tv så är det ju väldigt lite att göra med verkligheten.
Men verkligen. Men tycker du att det finns något program som du har suttit och tittat på som är så här: åh, här slipper jag de här uppdragen, här slipper jag de här kraven?
Ja, alltså jag tänkte på Antikrundan, hur de presenterar konst. För där, precis, där är det ju också för pengarna som är liksom det man vill åt. Man vill ju veta hur mycket det är värt för att förstå om det är bra eller vad man nu ska ha det till. Men för att komma fram till det så måste man få faktan. Man måste få veta vem som har gjort det. Man måste under vilka omständigheter det är gjort. Och den där gulliga lilla faktarutan som kommer upp med liksom, det här är en sån här sak. Eller det här är gjort av den här konstnären. Vilket jag måste säga, jag har sett några avsnitt av den amerikanska versionen av Antikrundan. Som för det första inte innehåller några gamla saker. Och för det andra så är faktarutan där en liten tjikring. Så här mycket pengar är det värt.
Ja, fast det är ju samtidigt också väldigt så här biografiskt och det är ju ändå värdet som är huvudsyftet, eller hur?
Ja, men det tänkte jag på. Men å andra sidan så behandlar de ju konsten precis på samma sätt som de behandlar de gamla artefakterna eller de gamla sakerna.
Ja, det är sant. Ja, och jag kanske börjar tänka lite att så här, konst i tv är lite som konst i det offentliga rummet. Nu vill inte jag klanka ner på någon konst i det offentliga rummet, men det blir konst på någon annans villkor helt plötsligt. Att det blir liksom inte konsten för konstens egen skull på samma sätt, utan det har inte längre att göra med konstreferenser, utan det ska helt plötsligt passa i människors liv och det ska vara ett axplock av det som inte skav för mycket och det som inte är för svårt konsumerat i vårt dagliga liv. Och precis som du har sagt innan liksom, att så här, det får inte längre stå i relation till någon så här konstnärlig kontext, utan det måste stå i relation till samhällsnytta och entertainment och nöje och anpassande in i normer och passa in i en given form. Och det tycker inte jag riktigt är konstens essens egentligen, men det blir det som presenteras i tv.
Ja, men också att det är en översättning, det är alltid en sekundär, eller kanske inte så mycket tv, men jag har ju läst mest nyheter och lyssnat på radio, och att då blir ju orden det att beskriva någonting visuellt, vilket gör det lite konstigt och lite tråkigare.
Ja, precis, eftersom man tänker om tanken är att konsten ska vara kritisk mot sin samtid och på något vis responsera sin samtid, så blir det tvärtom i tv. Att det ska bara så här passa in i sin samtid. Och det ska vara lika med sin samtid på ett annat sätt.
Det säger någonting om sin samtid.
I och med att det visar så,
ja.
Men vi kan ju gå över på en lite annan form av att visa konst i media. Nämligen konstdokumentärer. Och jag vet att det är något du gillar, Denise.
Ja, jag är ju väldigt förtjust i dokumentärer överhuvudtaget. För där finns det ju oftast tid och utrymme för att göra någon lite djupare porträtt och en lite djupare analys av konstnärer eller konsten.
Ja, för du gav som tips förra veckan en dokumentär.
Ja, det var The Mona Lisa Curse som jag kommer ihåg tyckte var en väldigt rolig introduktion till lite hur konst får sitt värde eller varför viss konst blir så himla uppfylld. Och jag tror, det kanske bara är jag, men dokumentärer passar väldigt bra som någon slags ingångspunkt. där man får det förklarat för sig med ljud, med bild. Och det blir liksom ett längre samtal med konsten. Och jag kan vara jätteförtjust i till exempel K-special, kan vi se jättefina kulturdokumentärer ibland. Men som kanske oftast fokuserar mest på en person, på en upphovsperson. Men det antar jag har någonting att göra med att en lång tradition av historisk, biografisk skrivning, att man är ganska intresserad av det.
Jag tänker att det också handlar om så här, hur man bygger upp en narrativ i sådana långa dokumentärer. Att det måste finnas någonting att hänga upp historien på, och då är en person ganska tacksam för det narrativet liksom.
Ja, man är oftast ganska nyfiken på vem som har skapat det. Ja, skapandeprocessen är ju ganska spännande. Har du sett någonting spännande?
Ja, just när det har med skapandet att göra så visade BBC, jag tror det var för något år sedan eller några år sedan nu, så visade de det här programmet som heter Goldsmiths, But Is This Art?
Ja, vad går det ut på?
Goldsmith är ju som du vet en konstskola här i London, och det BBC gjorde var att följa ett antal elever under sitt sista masterår och deras så här slutprojekt. Så då fick man följa med under hela deras arbetsgång, när de hade crits, när de pratade med sina lärare under 2 avsnitt. Men som sagt så var det ju något år sedan eller några år sedan det gick, så jag började kolla lite på kommentarerna om...
Du kollade på YouTube?
Ja, det gjorde jag. Och sen började kolla på kommentarerna på den här serien, vad folk hade tyckt och tänkt. Och det fann jag ganska intressant, för att det var många som var ganska negativa i kommentarerna.
Ja, vad stod det?
Nej, alltså, för jag tycker ändå att den här serien på 2 avsnitt ändå ger en hyfsat bra bild av hur det kan vara att gå på konstskola.
Mm.
Men kommentarerna var mycket så här: Goldsmiths was once known for fine arts, painting and sculpture, this conceptual bullshit, bla bla bla. Så det var väldigt så här att man nästan blev arg för att de visade någon form av verklighet.
Ja. Så när det gick utanför det här ganska givna konceptet av hur konst är tävlingsinriktad och målinriktad, så var det inte lika roligt att kolla på.
Ja, för helt plötsligt när allmänheten får se någon så här riktig sida så blir man missnöjd och arga för att man inte tycker att konst är vad konst borde vara. Alltså paintings och sculpture och allt vad de nu sa i kommentarerna.
Och vad spännande.
Ja, och också för att Goldsmith är ganska kända för att ha väldigt konceptuella konstnärer som kommer därifrån, speciellt på 90-talet när de fick hela den här Brit Art-vågen med Damien Hirst och sådär, så att de är kända för det här väldigt konceptuella. Och jag får lite samma känsla av kommentarerna som jag får ibland när man går på utställningar och folk är lite så här: ja, men det här hade jag kunnat göra själv, eller det här kunde min 4-åring ha gjort. Jag får lite samma känsla av kommentarerna, vilket jag tycker är intressant, eftersom återigen får man den här känslan av att konst måste vara visuellt vackert att titta på. Vilket är en väldigt så här, som bygger väldigt mycket på Kants teori av det estetiskt vackra. Han tog till exempel med en ros väldigt ofta sina teorier, att en ros är vacker för alla, alltså är den vacker. Och att konst ska vara lite på samma sätt, att man vet när konst är bra, för då är den vacker.
Då stöter den sig inte.
Nej, precis. Jag får lite samma känsla i de här kommentarerna, att den här konsten är inte visuellt vacker. Jag tycker inte den här är vacker, för den är mer idébaserad. Och helt plötsligt när den inte är vacker, så är den inte heller värd någonting. Och då är den helt plötsligt bullshit, eller det är nonsens, eller den gör ingen samhällsnytta. Och då kan jag bara undra om det är meningen att sån här verksamhet ska vara med i tv, när folk inte riktigt verkar uppskatta den. Jag tyckte att det här programmet var ganska bra och jag gillade det. Men vad tänker du om det här?
Men det kanske är på samma sätt som med andra uttrycksformer, som till exempel så musikprogram. Att för det första så är dubbletprogrammen, som de typ idolprogrammen, har ingenting med hur verkligheten ser ut, antar jag. Men att den själva processen kanske inte är så himla intressant för de som bara är intresserade av slutresultatet. För de som är intresserade av den konstnärliga processen så är det ju förmodligen spännande för att få se hur andra jobbar eller vad andra gör. Men för den största delen så kanske man mest är intresserad av slutresultatet. och då kanske inte spelar någon roll om det handlar om ett konstverk eller om det handlar om en sång.
Nej, precis. Att så här, gemene tittare tycker att det är roligare att se ett slutresultat än en hel process. Också för att en process kan vara lite svårare att förstå, lite mer komplicerad. Så den kanske inte gör sig så bra i tv direkt. För att det blir inte de här snabba skiftningarna som det blir i till exempel tävlingsmoment eller Idol eller sådär.
Nej, kanske också för att processen till största del pågår inom en, vilket bara är dålig tv.
Ja, och dålig tv vill vi inte ha. Men om du, Denise, fick göra så här, ditt ultimata konstprogram på tv, hur skulle det se ut då?
Och jag gillar ju pratprogram och pratradio. Så jag kanske skulle vilja haft ett Babel fast för konst.
Ja, det hade ju varit helt fantastiskt.
Ja, när de får sitta i ett slutet rum i mörka soffor och faktiskt prata om verken.
Och att konsten också får vara i sin egen konstkontext, liksom.
Ja. Eller så skulle jag önska att ett Kobra som var lite djupare, lite längre och lite mindre om de där fräcka, fina, små snutsfilmerna som är mellan de små snuttreportagen.
Ja, jag tänker ju också att mitt ultimata program skulle vara Babel, men det är också för att jag är lite kär i Jessica Edin, så jag hade gärna velat höra att hon pratade om konst också. Men jag tänker att så här, jag vill ha ett program där konst behandlas på konstens egna villkor, liksom. Där det sätts lite som det gör i Babel, att där är det litteraturen för litteraturens skull i förhållande till annan litteratur, i förhållande till andra författare. Och jag skulle vilja ha lite samma för ett konstprogram, för det hade varit så himla fantastiskt att bara få sitta och gotta ner sig i en timme.
Verkligen. Men har du några bra tips på konst i media?
Ja, nu när jag ägnat veckan åt konst i media så hittade jag ett gammalt MTV-program som hette Art Breaks, som var från 1980. Där Keith Haring och Basquiat var med så här korta små videos som nästan var som musikvideos. Där de gjorde konstverk och de presenterades inte så mycket, men det var så här visuellt och roligt att titta på. Och också att det kommer från den tiden. Så jag tror, jag såg det på en konsthemsida, men jag är helt säker på att det finns på YouTube om man bara googlar lite.
Mycket färg.
Mycket färg och väldigt så här tidsenligt, härligt, tidigt 80-tal som var väldigt roligt, som jag tycker att folk borde kolla in. Vad har du för tips?
Jag har ju, det här kanske är lite färgat över att den mesta nyhetsrapporteringen har handlat om konst och pengar. Så letade jag upp ett gammalt kulturdokumentärprogram. Kulturdokumentären är ett kulturradioprogram på P1. Och i december 2010 så kan man leta sig tillbaka till en serie, eller det är två avsnitt, om konsten och pengar. Eller konsten och miljarderna heter det. Som handlar väldigt mycket om hur konsten kan blivit så himla himla dyr och den globala växande konstmarknaden, och det är ganska spännande.
Ja, och jag har ett annat litet tips också som jag kom på nu, och det är ju att se Exit Through the Gift Shop som Banksy har gjort. För det är ju en helt fantastisk dokumentär som både narrativt och bildmässigt är jättebra gjord. Han tar upp mycket om hur konst kan hypas till någonting helt utöver det vanliga. Och det var verkligen bygger på hans fenomen som
Banksy, som typ, vet man en street art konstnär så vet man Banksy.
Ja, det är ju en street art konstnär som aldrig har visat sig. Man vet inte hur han ser ut. Och han bygger verkligen på myten om sig själv i den här filmen, eftersom så här, han använder sig själv rent narrativt, fast det är en helt annan person som det handlar om. Och jag tycker att upplägget i den är helt briljant. Så det är verkligen någonting man måste se.
Ja, jag har inte sett den.
Då ska du få låna den av mig. Vad säger du om att tacka för idag?
Ja, det kan vi göra.
Vi hoppas att ni har tyckt att det här var intressant. Och kanske ge uppslag för lite annat sätt att tänka när man kollar på konst i media.
Ja. Och nästa vecka så ska vi prata om kärleken till 60-talet.
Och varför Moderna Museet bara ställer ut popkonst hela tiden.
Ja, för det kan ju räknas till sakerna som man verkligen inte förstår i livet.
Verkligen. Men glöm inte gå in på vår blogg, konstpodden.blogspot.com eller co.uk.
Eller skriv någonting på vår Facebook-sida.
Som också heter Konstpodden.
Ja.
Där kan man ge lite kommentarer eller om ni har idéer på saker ni vill att vi ska prata om.
Eller typ bra tips. Jag vill gärna ha bra dokumentärtips.
Och jag vill gärna ha bra boktips. Så då säger vi väl hej då för idag då?
Ja. Puss och kram.
Puss och kram, Frida Silju och hej då.